Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, du lyssnar på Amerikabrevet, en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Jag som pratar heter Fanny Rytesvärd och varje vecka så träffar jag en svensk tjej som berättar om sin resa hit och vad som driver henne i karriären. På Instagram så heter podden Amerikabrevet och gå gärna in och följ oss där. Där finns även en hel massa tips som personer har delat med sig av som var med tidigare i säsongen. Bland annat Kronja och Klara, Kristin och Carolina. Men denna vecka så träffar jag ingen mindre än Babba Rivera, och för vissa kanske mer känd som Babba Canales, som hon hette innan hon gifte sig. Babba driver en egen PR-byrå i New York som heter By Babba, och innan dess så jobbade hon på väskföretaget Away. Hon har även jobbat som marketing manager på Uber, som hon var med och lanserade i Sverige 2013. Och så har hon knipit en av de eftertraktade platserna på Forbes 30 under 30-lista. Hon blev även utnämnd på tidningen Veckans Affärers lista över svenska supertalanger 2016. Och som om inte allt detta vore nog så har hon ett Instagram-konto med över 50 000 följare. Och hur hon har lyckats med allt detta och vad som driver henne i karriären och hur allting startade, det ska jag försöka ta reda på i den här intervjun. Så luta er tillbaka, spänn fast säkerhetsbältena och sätt er till rätta, för nu kommer Babba Canales. Välkomna! Hej och välkommen hit, Babba Canales.
Ja, men tacka.
Jättekul att ha dig här. Kan inte du berätta lite bara hur din morgon har varit?
Ja, idag har jag haft en ganska inte traditionell morgon. Jag har legat hemma lite sjuk, så jag har lite så här förkylningsröst, känner jag.
Vi sitter här på Spring Place, som är din arbetsplats. Men kan inte du berätta lite om hur det ser ut här, för det är ett väldigt speciellt ställe.
Ja, nu sitter vi kanske ett av de tråkigaste rummen, det är så här ljudisolerat konferensrum. Men Spring Place är som en medlemsklubb, kan man väl säga. Det är ungefär som Soho House möter WeWork, kan man säga. Så att här har jag och mitt team vårt kontor, och det finns även sociala ytor för medlemmar. Bland annat events och restaurang och bar, lounge, fotostudios och så vidare.
Mm. Ja, det är väldigt, det är alltid lika kul att komma hit. Det är väldigt fint här. Man blir väldigt så här inspirerad, tycker jag. Men visste du från början, för du driver ju en PR-byrå här, By Babba. Visste du att du vill jobba med marknadsföring från början?
Nej, eller... Jag liksom snubblade in på det lite i takt med att jag utvecklade ett intresse för glasögonmode. Så jag jobbade i en glasögonbutik i Kristianstad, vilket är min hemstad, därav min dialekt. Ja, men tack. Ibland får man anpassa orden så att folk förstår. Men jag jobbade i en glasögonbutik där som heter Per Schmitz Optik. Och tyckte det var superroligt att lära sig så mycket om olika glasögonmärken, och kände att när jag skulle plugga vidare så kände jag att jag ville plugga någonting som satte en karriär för mig inom glasögonvärlden. Men jag var ganska säker på att jag inte ville bli optiker. Jag tycker det är lite läbbigt med ögon, och liksom, jag skulle aldrig vilja bli doktor heller. Jag tycker sånt är lite läskigt. Men jag ville ändå ha någon slags karriär inom glasögonmode, och började då höra mig omkring. Liksom, vilka är det som jobbar på de här märkena, och hur har de här märkena kommit till? Och insåg ganska snabbt att om man inte vill bli designer själv så finns det en fantastisk karriärsmöjlighet inom marketing.
Mm.
Och det är ju ofta marknadsavdelningen som paketerar hela varumärket och storyn bakom. Så det var så jag fick upp ögonen för marknadsföring. Så verkligen nybörjare.
Ja.
Men jag har liksom ingen i min familj har pluggat vidare eller något sånt. Så att när jag skulle söka efter utbildningar så hade jag inte så bra koll. Nej. Man visste liksom att det finns ju SI och Handels och det är sånt som mina kompisars föräldrar har gått på. Ja. Det var liksom ungefär referensramen. Så att jag satte mig med Google och började googla fram lite olika
utbildningar och så. Men kommer du från något så här entreprenörshem liksom?
Alltså nej, jag kommer verkligen från ett traditionellt invandrarfamilj skulle jag säga. Både min mamma och min pappa kom till Sverige och pratade inget ord svenska och liksom hade inte några... De hade inte några speciellt högt uppsatta positioner hemma i Chile heller. Så det var inte så mycket av att ta upp en karriär här, eller i Sverige. Så att de har haft lite så här jobb här och där, det man har fått. Och det är ganska svårt. Alltså det blev tydligt för mig när jag växte upp med mina föräldrar att hur svårt det är att få jobb i Sverige. Alltså även som städerska. Som ändå man kan tänka sig kanske skulle vara lite enklare. Men min mamma fick bara så här vikariat som städare för att hon inte pratar svenska. Så att hon jobbade på sommarloven. Så det är lite annan liksom bakgrund. Det är inte alls ett entreprenörshem eller akademiker. Men däremot så har ju både min mamma och min pappa varit väldigt så här street smarta och liksom tagit sig fram i livet och du vet, flyttat till Sverige och pratat ord svenska. Jag förstår fortfarande inte hur de gjorde det. De pratade inte engelska heller.
Vad tycker de om det du gör idag?
Jag tror inte riktigt de förstår. De är ju mina största cheerleaders. Alltså, både mamma och pappa har skaffat Instagram bara för att följa mitt liv liksom, genom Instagram stories och kommentera på varenda story.
Oh, det är så fint.
Och de kommenterar på alla mina kompisars poster också om jag är med. Och ibland så även om jag inte är med. De är väldigt aktiva
på Instagram. Ja, det är så underbart. Vad kul. Men okej, så då var du i Kristianstad och sen, vad hände sen?
Ja, vad hände sen? Ja, men jag jobbade i den där glasögonbutiken vid sidan om studierna. Jag jobbade vid sidan om studierna sedan jag var 14. Så jag alltid tyckte det var väldigt roligt att jobba. Och jag tror att när jag insåg att man kunde jobba med saker som var roliga och tjäna pengar på det. Det var liksom så här, mitt huvud exploderade. Jag bara, varför skulle man inte jobba?
Ja.
Så det blev nästan en sport för mig att se hur många jobb man kunde ha samtidigt. Så jag jobbade på café, restaurang, som nanny, i glasögon och butik och pluggade. Lite av en arbetsnarkoman
på
så här 15 år.
Ja, otroligt driv.
Ja, men jag bara tyckte det var så roligt att jobba. Och jag tror att också jag kände, eftersom det var så svårt för mina föräldrar att få jobb, så kände jag mig extremt privilegierad att jag faktiskt kunde få jobb. Och att då skulle man väl ta vara på den chansen. Men jag kände väl ändå någonstans att Kristianstad kanske inte var där jag skulle komma till nästa nivå med mina ambitioner. Så jag började blicka lite mot att flytta antingen till Göteborg eller till Stockholm och plugga vidare. Och min dåvarande pojkvän, han ville absolut inte flytta till Göteborg. Så att den vägen blev det då att det blev Stockholm.
Men hur gammal är du här ungefär?
Ja, hur gammal är jag då? Jag är ju decemberbarn, så jag är alltid så här ett år yngre när man tar studenten. Vad brukar man vara?
18 när man går ut i gymnasiet.
Ja, och... så jag var nog 18 då när jag flyttade. För efter gymnasiet så jobbade jag i nästan ett år.
Mm.
Och var på så här Eurotrip och försökte liksom... Jag tog körkort.
Flytta sig själv.
Ja, checkade av de här boxarna. Man ska vara ordentlig, man ska ha roligt och man ska tjäna pengar. Så checkade de boxarna och sen så flyttade jag till Stockholm. Och sökte då jobb i en till glasögonbutik. Det var ju då ett stort intresse.
Men du hade glasögon som barn?
Nej, jag fick glasögon i typ gymnasiet tror jag.
Okay.
Mm. Jag hade nog behövt dem tidigare, men det var typ en sån grej som är lite för dyrt. Så man ville inte gå till optikon.
Nej, precis. Och lite så här, alltså när jag växte upp så var det ju fortfarande en grej som var lite så här... liksom fult eller någonting man inte skulle ha. Men idag är det ju en stilaccessoar.
Ja, verkligen. Jag tror för mig var det mycket en pengagrej. Att så här, det ingår ju inte, alltså, det är ganska konstigt i Sverige. Man har ju sjukvård och sånt, ingår ju i, jag vet inte, ja, men alla har tillgång till det. Men just ögonvård är ju ett privilegium. Och det är ganska dyrt. Så jag kommer ihåg att jag vill aldrig gå till optikon, för man orkar inte ta ställning till beslutet liksom. Men så jag fick glasögon då när jag gick på gymnasiet och jobbade och hade liksom råd att köpa det själv. Och sen så sökte jag till Bågar och glas i Stockholm. Som var, jag kommer ihåg det var en sån här butik som vi satt i Kristianstad och liksom kollade, såg upp till. De tar in de här konstigaste runda glasögonen. De har röda bågar i sin butik. Ja, men du vet, allt det där som kändes så himla extravagant och trendigt.
Vad roligt. Men de finns ju kvar där på, vid NK nästan.
Ja, på Norrlandsgatan. Mm, och sen har de en i Gamla stan också.
Okej.
Det är ju alltså fortfarande nog min favoritoptiker i världen. Alltså efter att ha bott i Berlin och New York så är fortfarande, jag har gått i Borg Glas varje gång jag kom hem.
Roligt. Och sen bara till Berlin.
Ja, så efter mina studier så, eller som en del av studien egentligen, så skulle man göra en praktik. Den skulle 5 månader tror jag det var, så det ganska långt. Och då kände jag lite att jag måste ju söka till mitt favoritglasögonmärke. Och det var Makita i Berlin. För att det var ju det märket som ändå hade inspirerat mig att läsa till marketing. Och jag kände att jag vill verkligen jobba med dem. Även om det så bara är en praktik. Men till min besvikelse så upptäckte jag att de hade som krav att man skulle vara flytande i tyska.
Jaha, okej.
Så det var ju lite
synd.
Ja, men så jag kände att det är inte lönt för mig att söka genom deras liksom hemsida. För då kommer de ju, när de filtrerar hundratals ansökningar, så kommer de ju bara kolla på de som faktiskt pratar tyska.
Ja.
Så jag tänkte jag måste hitta en annan väg. Och tänkte att ja, men vdn i bolaget får nog alldeles för mycket e-mails. Det är liksom inte rätt väg. Alltså, ibland så tänker man att man ska gå till toppen. Men jag tror att ibland är det dumt för att de får för mycket e-mails.
Ja.
Så jag tänkte om jag skjuter lite från sidan. Så då hörde jag av mig till en av deras designers som inte så många liksom visste om. Han var inte något namn.
Okay.
Men jag visste vem han var för att han hade någon gång kommenterat på min blogg.
Mm-hmm.
Jag drev en glasögonblogg tillsammans med min kompis.
Jag älskar hur liksom glasögontemat har
still
going strong på
det. Ja, man skulle ju tro att jag idag driver något som har med glasögon att göra, men icke. Nej, men då så hörde jag av mig till honom på Facebook och liksom skrev lite som att ganska casual och bara, jag söker praktik och jag driver den här glasögonbloggen. Jag vet inte om du vet om oss, men här är en länk. Jag skulle jättegärna vilja komma i kontakt med marknadsavdelningen på Makita. Vet du någon jag borde kontakta? Och då blev han jättesmickrad och skrev att han följde vår blogg och att han älskar det vi gör och att absolut, han introducerar mig till marknadschefen. Så den vägen fick jag till en intervju och sen så till min förvåning så fick jag faktiskt praktiken trots att jag inte pratade tyska. Så då gjorde de ett undantag. Vilket var superroligt. Det kändes som en sån här...
Det känns som att du ändå är en sån superbra kandidat som ändå hade följt det här märket och liksom kan säga att så här, det inspirerade mig till att plugga marknadsföring.
Alltså, ja, men jag kände också att jag var genuint intresserad. Det var liksom inte någon som bara ville, du vet, jobba på ett coolt bolag för att ha det på CV, utan jag var verkligen genuint intresserad och jag kan tänka tillbaka på min liksom process där i hur jag kontaktade dem. Jag tycker faktiskt att jag gjorde ett bra jobb, måste jag ändå säga, än idag. Att jag var ganska konkret med vad jag kunde hjälpa till med, vad som fick mig att sticka ut. Jag har drivit den här glasögonbloggen i flera år. Jag är liksom världens glasögonnörd. Som dessutom då studerar marknadsföring. Så det fanns ju en tydlig koppling. Men sen måste man ju få fram det också.
Var tiden i Berlin, liksom, finns det någonting därifrån som du har tagit med dig i resten av din karriär?
Men det var en väldigt kreativ tid. Berlin är en extremt kreativ stad. Så jag känner väl att jag utvecklades på det kreativa planet väldigt mycket under min tid där.
Jag tänker fortfarande på så här öde lägenheter som är så jättevackra där det bor konstnärer.
Ja, men verkligen. Och det är så billigt där också. Mm. Så att jag bodde ju med massa roommates förvisso. Men vi hade ju så här gigantisk lägenhet och bara mitt rum var ju lika stort som min lägenhet i Stockholm.
Ja, så lägenheter i New York tänkte jag säga.
Ja, verkligen. Ja. Nej, men så det var superroligt tid. Jag cyklade överallt på så här fixie bike och slitade sminka mig och liksom bara var all natural.
Vad härligt. Det låter superroligt. Och vad hände sen kom du tillbaka till Stockholm och jag vet att du jobbade på Uber ett tag också.
Ja, så jag flyttade tillbaka till Sverige egentligen främst med anledning av att alltså efter min praktik på Makita så förlängde jag faktiskt det, så jag hade ett frilansuppdrag med dem. Men jag kände egentligen ganska tydligt att jag inte vill göra karriär i Tyskland. Dels så är ju språket en barriär.
Ja.
Och det blev svårt att även om de liksom pratar engelska så pratar de ju helst tyska. Så var det. Liksom, man fick ju liksom kämpa sig in i lunchkonversationerna och sådär.
Ja,
det kändes som att de ofta bara switchade till engelska om de tilltalade mig direkt. Men annars så pratade man tyska.
Ja.
Så det var lite tråkigt. Och det var ganska hierarkiskt. Så jag kände att det är nog bättre för mig att göra karriär i Sverige. Till en början i alla fall. Så jag flyttade tillbaka till Stockholm och tänkte då egentligen starta en byrå redan då.
Mm.
Ja, så jag kom hem med stort självförtroende.
Verkligen, modigt.
Ja, men den byrån såg aldrig dagens ljus. Men däremot så var det faktiskt egentligen tack vare den så kallade byrån då som aldrig uppdagade sig som jag fick jobb på Uber. För att jag kom hem, hade den här idén, jag skulle starta en datadriven PR- och contentbyrå. Och i takt med det så höll jag på att nätverka väldigt mycket. Så jag kontaktade allt och alla och hade luncher och kaffemöten. Och ja, verkligen sprang runt och försökte skapa mig något av ett namn.
Och nu är du fortfarande väldigt ung.
Ja, då är jag 20, eller 21 kanske. Ja, något sånt.
Det är härligt med den ändå, så här, självförtroendet och den drivet man har.
Ja, men det är superhärligt. Jag tänker på det ofta. Att sen måste man ha lite emotionell intelligens också. Man får inte vara dryg. Men bra självförtroende är alltid en styrka. Så jag sprang runt och försökte nätverka och få tag i potentiella kunder. Och i takt med det så, eller i samband med det så fick jag plötsligt så här från ingenstans ett mejl från en kvinna som jobbade på ett företag som heter Uber. Och hon hade fått mitt namn från lite olika håll, sa hon, och ville gärna träffas. Och det roliga är att hon skrev ett så här ganska kort mejl som om jag ska veta vad Uber är. Och det är lite så typiskt amerikanskt, att bara för att det är stort i USA så som att alla ska veta vad det är i Sverige. Jag hade aldrig talat om Uber. Så jag klickar på hemsidalänken som är hennes signatur och kommer till en så här superhemsk hemsida med så gigantisk Lincoln Town Car och bara förstår ingenting. Men eftersom jag höll på att starta byrå så tänkte jag att det här kan ju vara en potentiell kund.
Ja.
Så jag tackade jag till mötet. Främst då med byråhatten på. Men under mötets gång så ändrade jag strategi.
Okej.
Okay. Mm. Ja, men jag blev väldigt inspirerad av både henne och hon hade anställt en svensk kille också.
Så hon var amerikan?
Ja, hon var amerikan. Så hon skulle inte vara baserad i Sverige utan hon var mest där för att sätta ihop ett team.
Okay.
Och hjälpa till och liksom kicka igång. Och jag kände någonstans där att men gud, det här kanske är exakt det jag ska göra.
Ja.
Det här är ju en entreprenöriell möjlighet. Visst, jag lägger mitt egna bolag på hyllan. Men jag får ju en entreprenöriell erfarenhet. För jag får vara med och lansera ett amerikanskt koncept på den svenska marknaden.
Mm.
Utan risken. Jag har ju liksom uppbackning från jättebra ledare i USA som har gjort det här förut som jag kan lära mig från. Och det värsta som kan hända är att jag hatar det och då slutar jag.
Hur många år var du på Uber?
I 4 år totalt.
Okay.
Så det var ganska länge. Men det var 2 år i Sverige och sen 2 år i New York.
Okej.
Och däremellan, det känns som att jag hade så många olika jobb under mina 4 år. Mm. Så att det blev liksom aldrig långtråkigt på det sättet. Nej.
Blev det en hit?
Alltså, jag var ju i Uber-bubblan som du frågade mig, absolut. Alla pratade om Uber.
Men det kanske är mer Stockholm-centrerat kan jag tänka mig.
Så. Ja, vi lanserade ju i Stockholm. Ja. Och sen, det var inte förrän senare som vi expanderade till Göteborg och Malmö. Okay. Men det var... Ja, det var extremt rolig resa. Ibland när jag tänker tillbaka så jag kan liksom inte ens... Jag har inte koll på tid och rum.
Nej.
Jag vet inte hur gammal jag själv var. Jag vet inte vilka dator... Alltså det är så här... Det är en dimma. En dimma av hårt jobb.
Ja, av hårt jobb. Men det låter ju fantastiskt kul. Alltså det måste vara roligt att följa ett företag genom en sån resa. Från ny...
Liksom, verkligen. Startup. Men gud vad jag lät mig själv slukas upp i det. På ett helt alltså, maniskt sätt. För att... Uber var ju en 24/7 business. Det är ju inga öppettider liksom.
Nej.
Och när du bara är 2 personer på den lokala marknaden. Då är det så här. Om någon bilolycka sker. Eller någon krishantering. Det är liksom allt följer tillbaka på mig och Martin.
Ja.
Så ett extremt stort ansvar. Och samtidigt så var vi nog båda så naiva att vi liksom inte ens riktigt förstod vad det var för typ av ansvar för mig. Plötsligt liksom satt i båten och bara
Verkligen. Då tänker man inte på att det är såklart att det är inte 24/7 som du sa. Man får gå på när som helst, det kan inte ni styra.
Nej, liksom. Precis. Och visst, man ska bara jobba 9 timmar om dagen. Alltså, det kan man ju tycka, men realiteten är ju att
helt annan.
Man släpper ju inte det. Nej.
Men så det var lite också amerikansk mentalitet på företaget, även om det var i Sverige.
Ja, alltså jag vet inte om de själva tänkt att man skulle jobba 24/7. Jag vet inte vad de tänkte. Det bara blev så på något sätt. Du vet, alla bara sprang så himla fort. Att ingen hann tänka.
Och sen kände du efter ett tag att det var dags att flytta hit till New York då?
Ja, eller jag kände egentligen att det var dags för mig att ta nästa steg inom Uber. Eller i alla fall liksom få lite perspektiv. Jag kände att jag liksom satt fast i ett så här ekorrhjul och bara liksom gjorde saker på repeat. Och jag kände mig inte lika utmanad längre. Jag kände att jag kanske var mer så här mentor åt alla och kände att i början av min karriär på Uber så hade jag en så himla tydlig utvecklingskurva. Där jag kände att jag lärde mig så himla mycket. Och det, jag lärde mig av mig själv då att det är det som ger mig en kick. När jag känner att jag har lite för stor rock som jag måste växa in i. Och jag känner att jag måste bara springa fortare, fortare, fortare. Så att jag växer in i den här rocken. Och det tycker jag är allra roligast. Och det är ju såklart också utmattande. Men jag trivs nog ändå som bäst under den typen av press. Så att när jag kom till en plats som var lite mer... Ja, men nu funkar saker. Nu har vi ett team.
Mm.
Ja, men pappa, du kan väl leda våra European Summits. Och liksom vara lite mentor till de här nya personerna. Det var liksom inte det lika intressant för mig.
Det känns så insiktsfullt för att vara så ung som du var då. Och liksom tänka på det sättet.
Ja, men det var mycket hjälp av min dåvarande pojkvän och ny man. Som försökte liksom bena ut. Men vad är det du känner? Vad är det du känner frustrerad över? Och eftersom han drev eget bolag också så kunde han väl ibland känna att han lärde sig så mycket att höra på min story som anställd. Då kände han sig att han lärde sig om sina anställda. Och samtidigt så fick jag ju då massa tips från honom så hur det känns då som chef och ledare att få den feedbacken.
Ja.
Så att vi var ganska bra
team. Bra bollplank.
Verkligen. Så det var han som var ganska hjälpsam i hela den processen att bena ut vad är det du vill.
Okej. Okay. Och då sen hur tog ni er hit liksom?
Ja, och hur blev det New York? Alltså så här, Kalle, min man då, han fick en investering från en stor amerikansk investerare som är baserad i New York. Så i samband med det så kände de att de borde öppna upp sitt huvudkontor för tiktet i USA i New York så att de kunde vara nära och få hjälp av sina amerikanska investerare. Samtidigt kände kanske jag att jag egentligen inte älskade New York. Jag hade varit här en gång och gillade inte det speciellt mycket. Kände som att jag bara var fast i trafik och staden var alldeles för stor. Och bara kände, jag fick ingen grepp om det. Det var inte alls en plats som jag kände här vill jag bo. Så att jag blickade lite mer mot San Francisco då. Och tänkte att men det kanske är en sån period i vårt liv då vi båda fokuserar på våra karriärer. Han flyttade till New York, jag flyttade till San Francisco.
Kör långdistans.
Ja, precis. Jag körde långdistans när jag bodde i Berlin också.
Okay.
Inte för att det är toppen med långdistans. Men jag tror att jag hade nog en ganska så tydlig... Det var väldigt viktigt för mig, speciellt i början av vårt förhållande, att känna total frihet.
Ja.
Att jag ska inte kompromissa på min karriär eller vad Nej. Jag vill.
Man satsar på sig själv.
Och
det tror jag är hälsosamt i och för sig. Alltså det finns ju en period då man behöver det. Man ska göra det.
Verkligen. Och idag känner jag lite att nej, men det är en dialog. För att jag kände mig så himla stöttad av honom. Men i början så kände jag bara så att jag ska markera att jag inte vet. Och lite sådär.
Man ska vara självständig. Och
jag bryr mig inte om du flyttar till New York.
Ja, jag har varit där också.
Ja, det var så himla sätta ner foten liksom.
Ja.
Och Kalle bara, men om du flyttar till San Francisco, då kanske jag också flyttar dit. Nej, du ska göra som du vill och jag som jag vill.
Det är så kul. Men San Francisco, jag har ju bott där också, eller en period och pluggat där. Och det är ju en väldigt annorlunda stad än New York. Känner du att du är nöjd att det blev här till slut då, eller?
Ja, verkligen. Alltså, jag hade en sån romantiserad bild av San Francisco för att det var första gången jag var i USA så var jag i San Francisco.
Okay.
Så då var jag så här, American dream!
Ja.
men nu med facit i hand och hela målet för mig var ju egentligen att utvecklas personligt men också att kombinera min bakgrund inom mode med tech och Uber. Så att Det var ju så det slutade med New York till slut. För att när vi satt och skrev ihop min roll så blev det ganska tydligt att den rollen borde vara baserad i New York.
Mm.
Och i samband med det så lärde jag mig tycka om New York lite bättre. Kalle då, min man, han bjöd med mig på en till resa till New York där han hade en så här helt en masterplan på hur jag skulle älska New York. Men han sa inte det, utan han fick det låta så casual att men så har jag kanske bara äta lite middag här och titta på stand-up comedy och
jag älskar det är så himla sneaky och så smart
ja där. Verkligen, så att om det är någon som försöker övertala någon perspektiv att flytta till New York så prata med Kalle
exakt
det som man gör
hur man ska förföra någon, men det är väl nog smart också för New York, alltså jag känner många som har den så första intrycket av New York är inte så positivt, alltså jag tror att det är så stort och
jag tror att man har så höga förväntningar också på New York. Alltså det är så här, man har så stora... Jag kom hit med en så här gigantisk lista på saker jag skulle göra och se. Och det var allt från så här grungy Brooklyn-gayer till uptown girl till liksom downtown fashion. Alltså det var så här, så där beter man ju sig inte om man bor här.
Nej och man kan ju inte hinna med allting heller. Liksom.
Nej, precis. Det är som att man ska så här besöka Stockholm och... Åka till Kista på frukost, åka till Söder på lunch och sen ska man till Tynninge på eftermiddag. Så det håller man ju inte på.
Nej.
Så att för mig blev det viktigt att inse att jag nog uppskattar att bo i New York mycket mer än vad jag uppskattar turister i New York. Jag gillar vardagen här.
Har du någonsin vardag här? För när man följer dig på Instagram så ser det ut som du bara reser och gör 1000 grejer och... Alla dagar är olika.
Ja, alla dagar är nog ganska olika. Men det är nog därför jag älskar Spring Play så mycket. För det här blir lite min vardag.
Mm.
När jag äntligen får komma in på kontoret. Och hänga med teamet. Och bara sitta och vara kreativ. Då mår jag som bäst. Samtidigt så får jag jättemycket inspiration av resandet och allt det där. Men det jag gillar med New York är att man kan göra så mycket. Man får in så mycket inom sin vardag. Man behöver inte vänta på helgen eller på semestern för att förverkliga sina drömmar. Utan om du älskar mat, då kan du gå ut och äta en måndag. Och du kommer inte vara ensam på restaurangen. Du kan gå ut och festa en tisdag om du känner att du kan göra det. Och inte ha några möten på onsdagen. Men förstår du? Du kan designa ditt eget liv. Och det är ju någonting som tilltalar mig väldigt mycket. Jag är väldigt impulsiv och spontan och... high energy och om jag får för mig att jag vill göra något nytt, då ska det ske nytt.
Ja.
Då ska inte jag vänta på nästa års semester.
Nej. Nej, det är mindre inrutat. Kanske. Ja,
verkligen.
Man kan säga.
Och det finns rum för allt. Om du, jag har ju haft många olika livsstilar här. Mm. När jag precis flyttade till New York, då var jag ute mycket mer. Det var mycket mer liksom, alkohol och utekvällar mitt i veckan. Och äta brunch varje helg och stå i kö i en timme för att äta pannkaka.
Ja.
Så som det är i New York.
Så som det är, ja.
Nu har jag liksom en helt annan livsstil. Som är, jag äter nästan bara veganskt och dricker väldigt lite alkohol, men har extremt intensiva veckor måndag till fredag. Börjar tidig morgon, håller på till sen kväll, och sen på helgen så är jag bara hemma, lagar mat, tränar, går ut med min hund.
Det var någon som sa till mig att träning är liksom ett sätt för att få vardagen här att gå runt, så att man, det är så mycket på schemat hela tiden och det är sån hektiskt tempo och sådär, att liksom man behöver den balansen liksom. Man överlever inte om man inte tränar och sover.
Ja, bra, liksom. Verkligen. Och träningen hjälper med sömnen också.
Mm.
Nej, men det håller jag absolut med om. Det är en superprioritet för mig.
Mm.
Jag bokar in det innan någon får boka in möten. Så har jag så här hold for workout.
Ja.
Och det är heligt liksom. Och det är också sådär, i Sverige kunde jag känna ibland att träning var nästan något som man säger, ah, jag får se om jag får tid över till träning.
Ja, precis.
Men så är det för inställning. Det är en superviktig del av min arbetsdag.
Ja.
Det är ett skifte som håller på att ske. Förr i tiden tänkte man att träning var något så här lyx, något som man gör på fritiden.
Ja, precis. Istället för att ska jag ligga i soffan och kolla på en serie eller ska jag träna?
Ja, men nu tror jag att man börjar inse att träning är faktiskt en del av jobbet.
Mm.
För det är en investering i din hjärna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Många framgångsrika personer, nu inkluderar jag dig i den gruppen.
Tack.
De pratar ju om alltså, hur viktigt det är med balans. Att alltså, hitta liksom, mellan jobb och privatliv och vardag och helg och sådär. Och det var ju du också inne på och pratade om tidigare. Liksom, skillnaden mellan helgen och vardagen. Att så, ingen får boka in möte med dig på en helg.
Ja, det
men är det
absolut inte jag.
Är det svårt att, liksom, att hitta den balansen? För jag tänker att också involvera lite och säga nej till saker. Och
jättemycket så. Ja. Mm. Det är nog det svåraste. Jag är ju nu generellt sett en yes woman. Och jag känner verkligen, speciellt också med folk som mailar mig eller sådär, kan jag känna att jag vill finnas där för alla de här personerna som försöker skicka iväg ett kallt mail här och där. Men jag har verkligen fått sätta stopp, för att det kom till en punkt och jag plötsligt liksom hade kaffemöten hela tiden.
Ja.
Och då får man ju inte tid till sitt eget jobb. Man får inte tid till sin träning. Det blev liksom att sådana grejer som är jätteviktiga för mig började
prioriteras ner.
Ja, liksom. De föll bort. Mm. Så absolut, det handlar om att säga nej till väldigt mycket. Och inte känna sig och inte skuldsätta sig själv för att man säger nej.
Nej, precis.
Utan man ska vara selektiv med det man lägger sin tid på. Och jag försöker hålla en balans mellan att ja, men försöka se till att det finns tid för att bli uttråkad. Jag tror det är jätteviktigt. Mm.
Det är en sak som man ska säga till sina barn, har jag läst i någon sån föräldrahandbok. Det är viktigt att ha tråkigt, ja. För det är då som kreativiteten kickas igång.
Ja, verkligen.
Det kan bestämma.
Nej, men balans är superviktigt och det är någonting som jag inte alls hade något fokus på för något år sedan. Och jag känner att jag tittar tillbaka och tänker, men gud, lilla gumman, vilket barn. Men du vet, att det var tufft att jobba mycket och tufft att jobba sent och...
Men tycker inte du att så här, samhället har lite den liksom uppmuntrar den livsstilen? Att så här, man ska så här, flänga runt och ha jättemycket att göra hela tiden.
Ja, att,
så här,
det är tufft att vara busy. Liksom.
Ja, precis. Ja.
Nej, men jag kan också känna det att det börjar väl förändras lite i takt med att folk börjar vara lite mer öppna med utbrändhet och att gå in i väggen är en riktig grej. Det kan hända vem som helst. Det är inte ett tecken på att man är svag eller alla myter som har funnits. Liksom. Så att förhoppningsvis är vi på väg till ett sundare ideal. Samtidigt så ska man inte sticka under stolen med att jag har haft vissa chefer som är sådär att nej, det här är inte jobbet där man har balans, utan här ska man ge sitt allt. Och jag tycker inte att de är... vad kallar man det? Jag tycker att det finns plats för båda. Det finns plats för hårt jobb och balans. Och jag tror att balans leder till bättre jobb.
Absolut.
Det tänker jag på mig själv i alla fall. Jag är så sjukt effektiv när jag gör saker.
Ja.
För då är det så här, men nu har jag mina 2 timmar till det här.
Ja.
Och då, I get shit done. Ja. Alltså verkligen, ibland tänker jag tillbaka till så här, tider då man bara satt och typ kollade på YouTube-klipp på datorn. Och, men du vet, döda tid. Jag sitter aldrig döda tid idag.
Nej. Men det var det jag tänkte också så här, komma till. Om du tycker att det är svårt att vara din egen chef. För det liksom, upplever jag, även om jag inte har, liksom, har ett företag som jag driver. Så fort man inte har en arbetsgivare så blir man ju sin egen chef över sin tid. Liksom.
Ja.
Man måste säga till sig själv vad man ska göra hela tiden.
Jag älskar det. Nej, men jag tror att för mig är det enda sättet för mig att få balans om jag är min egen chef. För att jag har extremt höga krav på mig själv. Och att då ha extremt höga krav på sig själv och sen utöver det ha en chef som ställer extra krav då. Och många gånger har jag haft chefer som kanske inte har haft ett holistiskt eller så att ett perspektiv för modern marknadsföring.
Ja.
Så då har man kanske... Ett jättebra exempel är partnerships. Så här, samarbeten och collaborations. Hela det segmentet. Det är ofta någonting som utåt sett upplevs som något som bara är roligt. Som inte är jobb.
Nej,
att gå och ha möten.
Ja.
Och träffa andra i industrin.
Ja.
Och då är det nästan som att man får göra det på sin fritid.
Ja.
Så det känner jag att jag har haft ett heltidsjobb. Och då ett till heltidsjobb som har handlat om att nätverka. Men jag har fått göra det på min fritid och med min egen plånbok. För att jag inte haft någon chef som har förstått värdet av det.
Mm.
Men sen... så förstår de inte hur jag fick till ett samarbete. Va?
Nej.
Hur gick de med på det? Och man bara, ja, för att jag har ju byggt en relation med den här personen i 2 år. På egen bekostnad.
Ja.
På min fritid. Så att jag kan känna att jag tycker det är så skönt att äntligen få vara sin egen chef. Och jag vet vad som är viktigt för min business.
Ja.
Jag har tillräckligt höga krav på mig själv. Att jag behöver inte någon som ställer extra krav.
Nej, utöver det. Men alltså jag har ju liksom hittat fram till varumärken alltså via din Instagram till exempel. Alltså vi pratade förut om vad pratade du om?
Daily Harvest.
Daily Harvest och även Outdoor Voices. Jag visste inte vad det var innan. Och den här Go Summer Salt heter det va?
Ja.
Alltså det swimwear-märket.
Ekologiska.
Ekologiskt till och med.
Och hållbara
mode. Ja men precis. Men ser du dig själv som en influencer? Det måste du göra.
Det måste du
Ja, men jag tänker om... Det är väl det som själva liksom innebörden. Alltså, folk ser någonting och bara, fan gud vilken grym grej. Och så går man och köper det.
Ja, alltså jag har alltid varit en sån här som... Jag tycker inte om att hålla hemligheter för mig själv. Om jag upptäcker en jättebra ögonkräm, då vill jag att hela världen ska veta om den här. För att den här har förändrat mitt liv. Den kommer att förändra alla andras liv. Jag har alltid haft den här naturliga liksom, dela med mig grejen. Och Idag har jag 50 000 följare som jag kan dela det med. Men även innan jag hade massa Instagram-följare så influerade jag liksom mina kompisar runt omkring. Och, så att det är nog ganska... Jag har nu ett behov av det.
Ja.
Jag tycker det är roligt att tipsa och
ja.
Om jag hittar något jag älskar och sådär. Så det kommer från en ganska genuin plats. Det är, det är en del av min personlighet. Bara att idag har jag en digital plattform att göra det på. Sen skulle jag kanske inte presentera mig själv som en influencer. Mest för att jag inte jobbar som det. Mitt främsta jobb är att driva min byrå. Babba och vara stöd för mina 7 anställda och liksom driva ett bolag.
Jag upplever du själv att du har liksom breakat någon barriär där? Liksom, alltså, tagit in liksom, från den svenska eller enklaven av så här, svenska då influencers eller vad man ska kalla det för till liksom, ett internationellt sammanhang?
Ja, men det har jag väl. Jag gjorde faktiskt Kronja som du intervjuade här i podden.
Ja,
det är en bra vän till mig. Hon driver ju en sån här data intelligence byrå. Och de gjorde faktiskt ett mediekit för mig och mappade ut då, min data, vilket jag tycker var jättespännande. Och då blev det ganska tydligt att när det kommer till press om mig så har jag mycket mer press på den amerikanska marknaden än vad jag har på den svenska marknaden. Ja. Ja, vilket är ganska intressant.
Lustigt. Ja, det är det ju.
Så jag har mycket mer så här press mentions från amerikanska tidningar. Så jag har väl absolut kommit in i den klicken, om man ska säga.
Men har det varit medvetet från din sida eller har det bara råkat bli så?
Det har bara råkat bli så faktiskt. Alltså igen, min Instagram kommer från en väldigt genuin plats faktiskt. Jag tycker det är roligt att lyfta fram skandinaviska märken. Jag tycker det är roligt att lyfta fram New York-baserade designers och jag tror i takt med det, den kombinationen, så har det skapat ett medieintresse.
Ja, alltså den är väldigt härlig att följa. Jag tycker den är jättefin, både dina flöden, både ditt företag och din privata.
Ja, tack. Ja, mitt företag ska jag faktiskt inte ta någon credit. Det är mitt team, de är så himla duktiga.
Har du några tips för att bli bättre på sociala medier? Säger jag. Inte för mig, utan jag tänker faktiskt inget annat.
Sociala medietips. Men jag tror att det är jätteviktigt att inte försöka vara någon man inte är. Och det är väl kanske klyschigt att säga. Men speciellt idag då folk verkligen söker autenticitet. Det känns som att det har varit en tid av the perfect life. Och glossy och perfekta bilder och perfekt retuscherat. Och nu har vi kommit till en plats då vi vill liksom komma lite närmare. Vi vill se det lite mer det riktiga, det ofiltrerade. Så jag tror det är viktigt att vara sig själv.
Det är svårt ändå tycker jag. För man blir lite så press. Alltså man blir lite självmedveten när man ska lägga ut någonting. Och man vill att det ska se så här ut på ett visst sätt. Och så gör det inte det. Så blir man liksom...
Men det värsta som kan hända tycker jag är ju att man har en Instagram som är någon slags liksom bloggfeed fast man själv inte är den personen. Förstår du vad jag menar? Och så blir det liksom ändå inte lika bra som bloggarna gör det.
Nej.
Utan det blir någon sån här amatörvariant.
Ja,
så det var nog den enda strategin jag hade var att jag ska inte försöka göra som bloggarna för att de är så himla mycket bättre på det här. De tar ju fantastiska bilder. Jag har ju massa kompisar som är bloggar och jag är så imponerad. De är ju det är också det de gör heltid. Och det måste man ju komma ihåg.
Ja, det är massa jobb bakom.
Ja, det är massa jobb. Hanna Stefansson bland annat. Hon har ju... jag förstår inte om hon hinner. Hon har ju en fantastisk blogg på Elle. Och sin Instagram. Och allting är on point.
Ja.
Så jag kände så här. Jag kommer inte kunna konkurrera med... I den kategorin. Utan jag måste ha någon annan story att berätta.
Berätta om Her. Her Network. Det är alltså en grupp på... Jag vill säga på nätet, men det är det ju inte heller.
Det är väldigt IRL.
Ja. För tjejer både här i New York men även runt hela världen.
Ja, det är ett globalt nätverk. Så det är liksom globala namnet är Her Global Network. Men sen så har vi då lokala kapitel. Så jag driver USA-delen tillsammans med Marika, som hon heter, som är baserad här i New York också. Och vi går då under namnet Her USA. Och vi finns i New York och LA, San Francisco och Miami än så länge.
Och
ja, Her finns ni, jag tror det är uppemot 20 städer.
Ja,
världen. Så det är super. Ja. Och konceptet började ju egentligen med min bästa kompis Alex och Sofia Kasim. De kände att det behövdes en plattform för kvinnor att stötta varandra.
Mm.
Och det här var alltså långt innan MeToo-rörelsen. Liksom. Det här var ju verkligen tidigt på det. Men de jobbade både i politik, inom politik, svensk politik. Och kände att det var ganska så vassa armbågar i den industrin. Och fick ganska så mycket gehör från andra kvinnor som jobbade bland annat i mode som kunde berätta om liknande stories. Så då började de hosta middagar där kvinnor kom tillsammans och pratade om ja, men problem i arbetslivet och privat. Och delade med sig av hur man kunde hjälpa varandra.
Okej.
Så ganska enkelt koncept och idag så har det väl utvecklats till, liksom, det är inte bara middagar, vi har paneler, vi har vi hade en gala här i New York, faktiskt på Spring Place, vi hade vår ettårsgala här, Arianna Huffington var vår talare, vilket var superkul, en stor idol för mig.
Ja, hon är fantastisk.
Så det kändes superroligt. Kul. Men hela kontentan är att vi är starkare när vi är tillsammans och det finns så mycket vi kan hjälpa varandra med.
Mm.
Allt från introduktioner till att vara öppna kring hur man löneförhandlar, vad borde jag tjäna, vad tjänar ni?
Ja.
Prata pengar.
Ja, och verkligen göra det också. För det är ju så här någonting man har lärt sig att man inte ska säga.
Ja, men precis. Och lite som att bara för att man själv fick en befordran så är det som att nu finns det inte plats för någon annan. Och tvärtom. Hela Her-communityt handlar väldigt mycket om att dels våga fråga, våga vara, vi kallar det i USA, vulnerable. Jag vet inte,
men visa sig liksom lite inte svag. För är det ordet som kommer upp spontant?
Ja, det är konstigt. Det kanske ska inte vara starkt att vara
vulnerable. Ja, precis.
Ja, visa sig
sårbar. Ja, det är bra.
Att våga visa sig sårbar inför andra kvinnor och genom det växa tillsammans. Och ett jättebra exempel är när jag såg upp mig från mitt förra jobb som startade Bay Baba och gick pendlade från att vara världens lyckligaste att nu ska jag äntligen starta mitt egna bolag till att herre jävla skit hur kommer jag spåra en kund, vem tror jag att jag är, här sitter jag i New York och ska driva byrå, det är jättedyrt att bo här, jag överlever max en månad utan att det här kommer igång.
Det känns ändå lite skönt tycker jag att det kändes så i början.
Liksom. Men jättemycket så. Och det var jag väldigt öppen med på de här middagarna. Så jag har haft flera middagar då jag har gråtit. Och det är så fint tycker jag att kunna sitta och känna den tilliten och bara få ta ner sin guard.
Ja, verkligen.
Visa att vet du vad, jag har ingen aning vad jag ska göra.
Nej. Men kanske speciellt i en sån här stad också som är så här mycket, liksom mycket fasad ändå. Mycket yta, mycket prestige i att man har lyckats. Det är ett bra nätverk. Och där kan man gå med. Vem som helst kan gå med där. Man får bli rekommenderad.
Ja, man kan dels rekommendera sig själv. Men man kan också, om man känner någon som är i nätverket, så kan de referera.
Okej.
Okay. Och, men det är väldigt inkluderande nätverk. Det är inte så att man måste vara liksom någon superchef för att komma med. Utan det viktigaste är inställning till systerskapet.
Men det känns som ett väldigt så modernt tänk också. Alltså någonting som verkligen är i ropet nu. Jag är precis med i det här The Wing som också är en sån här grupp för kvinnor. Mm. En co-working space för tjejer. Liksom. Att det startas fler och fler sådana initiativ. Liksom, att den typen av platser behövs. Vad kul. Vad är din plan för det för framtiden? Kommer ni växa och bli ännu större? Eller har ni några andra såna ambitioner med det?
Ja, vi firar ju ett år. Om 2 veckor.
Aha,
då får du komma. Vi ska fira här faktiskt.
Ja, det är
så jätteroligt att det känns helt galet att dels att det redan har gått ett år men sen samtidigt, har det bara varit ett år?
Ja.
Det är liksom såhär dubbelsidigt.
Ja.
Och vi håller på att anställa en till person just nu, så vi är i rekryteringsprocess. Så då blir vi 8. Ja, men det är superroligt. Jag tycker att vi är på bra fas nu med bolaget. Vi har absolut tillväxtmål. Vi vill fortsätta utvecklas. Vi vill göra våra tjänster, vi vill möjliggöra våra tjänster för fler. Det är väl det egentligen. Vi får väldigt mycket förfrågningar och vi vill samtidigt växa med kvalitet. Så att det är en balansgång. Jag tror att framöver så har vi internationella kontor också. Och ja, västkusten här är inte helt fel heller. Mycket som händer i LA just nu. Och sen på privata planet så är jag i process att äntligen köpa min första lägenhet.
Vad spännande. Gratulerar.
Ja, så kul. Det känns jättestort. Det är så här, jag känner mig lite så fjantigt stolt.
Ja, men det är väl också en sån mål, liksom sten, eller vad man säger.
Milstolpe.
Ja, milstolpe. Ja. Målsten, konstigt. Milstolpe, att köpa sin egen bostad. Vad kul, blir du kvar här på Manhattan?
Nej, jag flyttar faktiskt precis andra sidan bron till Brooklyn Heights.
Ja, okej. Okay. Det är jättefint, jag bor ganska nära.
Vad blir det?
Jag bor i Cobble Hill som ligger liksom söder.
Ja.
Ja, precis. Och det är nära, man kan gå. Det är, alltså, vi älskar det. Jag tycker vårt kvarter där omkring är jättefint, verkligen. Ja, vad roligt.
Ja, det blir vi grannar.
Ja,
men jag ser jättemycket fram emot att så här promenera mellan Dumbo och Cobble Hill.
Ja, verkligen.
Dumbo känns lite så här business.
Det är det.
Lite mer, känns nästan som Manhattan.
Ja, mycket kontor.
Och Cobble Hill har jättemycket stränger och barer.
Ja, och precis, mycket mer så residential.
Ja.
Har du några tips som du vill dela med dig av om man åker hit kanske som besökare? Eller sådär, vad man ska hitta på om man är i New York?
Det finns ju så mycket och det är verkligen, det finns inte ett New York som passar alla. Men om man vill uppleva min del av New York så tycker jag inte att man behöver åka någonstans högre upp än den 20:e gatan. Jag håller mig väldigt mycket downtown. Jag är tyvärr inte så mycket i Brooklyn, så det ska bli lite kul att faktiskt flytta över till det och se och utforska lite mer på den sidan. När jag åker till Brooklyn så åker vi bara till Dumbo och Williamsburg. Det är ju liksom Manhattan i Brooklyn.
Ja, men det stämmer ju. Men det var kul. Alltså, det är ju lite annorlunda ändå. Det har en annan, lite mer småstadskänsla man kan säga som New York.
Ja. Ja, men jag känner att jag längtar efter också natur. Jag kommer ju bo jättenära Brooklyn Heights Promenade. Och det är så här helt magiskt promenadstråk när man har hela Manhattan skylinen som utsikt. Och det känner jag att jag... Det är kanske inte tips för folk som turister i New York. Men för mig på helgen så vill jag bara vara lite närmare naturen.
Jag undrar om det är något så här svenskt. För jag känner samma sak. Att jag liksom får nästan en sån här craving ibland. Att jag bara måste lämna stan och åka härifrån. Och se någonting annat. Liksom andas lite... frisk luft. Men det är ett bra tips om man vill hitta på någonting i New York som inte kostar så mycket pengar. Bara gå den promenaden på Brooklyn Heights och över bron är väldigt vackert liksom. Inga restauranger eller barer eller
massa.
En hel
lista. Jag är ju lite så här, lite halvvegan säger jag, för att jag äter fortfarande desserter med grädde.
Det bästa.
Jag skojar om att jag är vegan until dessert.
Ja.
Men IBCV är min absoluta favoritrestaurang. Det är så sjukt fint där inne. Det är jätteinspirerande. Jag tror att alla möbler man ser där är till salu också. Men det är helt vegetariskt. Och de har en jättestor meny av kombucha cocktails som inte har någon alkohol.
Aha, okej. Okay. IBCV som är en förkortning, alltså bokstavsförkortning.
Ja, IBCV. Okay. Och det är samma, om man nu älskar kött och känner att nej men gud, jag vill inte till något veganställe. Då kan man gå till IBC Kitchen. Som är samma.
Jaha, okej.
Okay. Så det är IBC Kitchens vegetariska koncept. Och IBC Kitchen är fantastiskt. Det var min favoritrestaurang tills IBCV.
Det är fint. Hela det varuhuset är värt ett besök. Men det är så roligt för varje gång jag träffar någon här i podden så det finns inte en enda person som har sagt samma tips.
Ja, det är helt galet.
Visst är det helt galet. Och typ att jag vet inte vad minst hälften av alla tips jag har fått har aldrig hört talas om. Så det är helt knäppt.
En annan grej som man måste göra faktiskt om man är och besöker i New York är att gå på stand-up comedy. Det är så roligt. Det var typ det som fick mig att bli kär i New York. Det är så otroligt roligt. Det är så osvenskt. Det är liksom folk som bara skämtar om allt möjligt. Och man skrattar som man gråter.
Jag har aldrig varit på det här.
Comedy Village eller Comedy Center.
Comedy Cellar finns väl också, eller?
Jag kanske blandar ihop alla namn.
Jag brukar lista lite tips på amerikabrev.com vad folk säger här. Så har man som en liten guide om man vill åka hit.
Smart.
Ja, men det är toppenbra. Finns det någonting man kan passa på att shoppa med sig hem?
Ja, Jag måste säga Ticktail.
Ja.
Ticktail Market. Plus att det är faktiskt Handen på hjärtat, min favoritbutik i New York. Men det är också min mans bolag, så... Ja,
men det får man.
Jag är lite biased. Men Ticktail Market har en fantastiskt fin butik i Lower East Side, en hörnbutik. Och de kurerar designers från hela världen. Och har faktiskt väldigt mycket lokala New York designers i butiken också.
Mm-hmm, och kul. För jag får för mig att det är som en svensk butik, men det är alltså inte.
Nej, alltså, de är ju svenska, men de kurerar från... De har ju butiker... De har ju designers från 130 länder. Och så är det alltid roterande curation. Så att det är verkligen värt ett besök varje gång man är här. För att det är alltid nytt. Sen älskar jag The Frankie Shop. Det är bara tjejkläder dock. Men verkligen unika New York-plagg skulle jag säga. Och inte alldeles för dyrt.
Nej, det är lite jättebra tips.
Contemporary, ja.
Och väldigt New York-stil, det kan jag hålla med om.
Ja.
Den var jättebra tips faktiskt. Den har vi ingen sagt tidigare.
Och sen finns det en som är liknande Frankie Shop som ligger runt hörnet. The Rising Star.
Okej, okay. Aldrig varit.
Nej, det är en superliten butik. Och jag bara råkade hamna där. Och nu är jag stammis. Jag har köpt alla mina så här, Grey Matters-klackar som jag alltid får jättemycket kommentar för på Instagram faktiskt. De har köpt den.
Okej. Okay. The Rising Star alltså. Ja, det är superbra. Då säger jag bara tack så jättemycket. Det var så himla roligt. Och jag lägger upp tipsen på som sagt amerikabrev.com. Och sen så får man passa på att följa dig på Instagram. By Babba.
Ja, det är ju mitt företags Instagram. By.babba. Och sen min privata Instagram är babba.se.
Men vad bra. Och amerikabrev kan man följa på amerikabrevet. Toppen, tack så jättemycket.
Tack.
Ha en superbra dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.